Herre, nu ber vi att du ska välsigna ditt ord. Vi tackar dig för möjligheten att få samlas i ditt hus runt livets alla skiften och skeden. Tackar dig för att du kan tala till oss, för att du har ett ärende till oss den här morgonen. Vi lägger våra liv i dina händer och ber, helige ande, kom och rör dig. Kom och rör dig i våra hjärtan, kom och rör dig i vår gemenskap. Tala till oss, vi ber. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig så har tanken på bön ibland varit förknippad med lite prestationsångest och ibland lite dåligt samvete. Jag ber för lite. Det är ingen kraft i bönen. Jag tar inte den tid med Gud som jag borde. En gång så blev jag kallad till sjukhuset här i Malmö, för det var en patient där som hade det besvärligt. And he wanted a real Pentecostal pastor. De vanliga sjukhuspastorerna dög inte riktigt, utan han ville ha någon med lite mer kraft liksom. Så jag gick in lite nervös in på hans sjuksäng. Jag bad en stilla bön som jag brukar. Och jag tror att vare sig han och jag var särskilt övertygade om att jag var en real Pentecostal pastor när jag gick därifrån. Jag tror att den där känslan beror på en ganska vanlig missuppfattning bland oss. Frikyrkans folk, ni har hört mig säga det ibland, vi är liksom Guds aktivister. Den helige anden har tänt eld på oss och vi är liksom utsända i den här världen för att tända eld på resten av världen. Och då kan vi ibland luras och tro att Gud är beroende av oss. Om jag inte ber, händer ingenting. Om jag inte tar i, så händer ingenting. Om jag inte håller liksom Gud under armarna med mitt andliga liv, så är det som om Gud rasar ihop som en hög. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Gud är Gud. Och när det gäller maktförhållandet mellan dig och Gud, så är det 100-0 till Gud. Alltid. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Han gör vad han vill, när han vill. Med sin helige ande så bryter han igenom. Din bön kan vara trosviss eller vacklande. Din bön kan vara stark eller svag. Det spelar ingen roll, därför att den Gud du ber till är den Gud som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Han som är början och han som är slutet. Han som har all makt i sin hand. Därför är Gud inte beroende av dig, utan det är helt tvärtom. Du och jag är så beroende av Gud. Ingenting händer i våra liv av evigt värde om det inte är Gud som gör det. Jag är medveten om att vi människor också har ett ansvar, såklart. Vi uppmanas att be, vi uppmanas att ta tid med Gud. Vi ska göra oss tillgängliga för Guds närvaro. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så skall dörren öppnas. Och så vidare och så vidare. Och det här fina skeendet som vi har i vår församling just nu, såklart är det förberett i bön. Vi har faktiskt skruvat upp antalet bönetillfällen. Vi har samlat fler bedjare. Och det är klart att det där skapar ju också en möjlighet för Gud att nå fram till oss och till människor. Så det är inte å ena sidan och andra sidan. Men idag så skulle jag tala om det där rummet där Gud är och vad det rummet gör med dig och mig. Det finns liksom lite olika ingång i bönen. Ibland, som vi ska göra i veckan som kommer, då ska vi liksom kavla upp våra ärmar och så ska vi be för vissa saker. Vi ska be att Gud ska förbarma sig. Vi ska tro att Gud ska gripa in. Att Gud ska göra saker i våran stad, i diakonin, bland de unga, på missionsfältet och så vidare. Vi ska liksom be Gud, ske din vilja. Men så finns det ett annat rum som inte handlar om allt det där som vi ska göra hela tiden. Eller som vi önskar att Gud ska göra. Utan det där rummet som handlar om min förundran inför vem Gud är. Mitt stilla rum där jag bara får vara inför den allsmäktige. Och där han får röra vid mig. Där det inte handlar om vare sig min tjänst i världen eller Guds kraft. Utan det handlar om mitt liv och vem Gud är i allt. Det är liksom en annan sida av det hela. I söndags så blev vårt reseschema ändrat lite. Och så öppnades det en dörr för oss att gå på gudstjänst. I en liten afrikansk pingstkyrka i staden Karato. Jag har varit på mängder av sådana där gudstjänster när jag har varit utomlands och i Afrika. Så jag visste ungefär vad som skulle möta mig. Men sen så ber våran guide Hasse, han önskar en sång. Och så kliver det fram en uppklädd afrikansk kvinna och så sjunger hon en enkel halleluja-salm, en halleluja-kör i det där enkla kapellet. Och jag kan inte värja mig. Det går inte. Gud är där. Och jag gråter och flera av oss gråter. Jag vet inte varför. En del av oss skyllde på malaria-tabletterna. Tydligen kan de orsaka en orimlig gråtlust hos oss. Det är en biverkning. Så en del sa att det var malaria-tabletterna. Jag tänkte att det var Gud som faktiskt rörde vid mig och vid oss. Och det var så enkelt. Det var så liksom... Det var bara Gud, va? Det hade inte att göra med musiken, det hade inte att göra med henne, det hade inte att göra med omgivningen. Gud var bara där. Den närvaron skulle jag vilja tala om idag. När Gud rör oss, när Gud drabbar oss. Det rummet liksom, förstår ni? Bönen inför Gud. Inte där Gud är min samarbetspartner eller min liksom verktygslåda, utan det intima mötet med Gud. I Paulus brev så finns det lite olika typer av texter. En del är undervisande och teologiska, andra är liksom vädjande och förmanande. Något mindre textmaterial är självbeskrivande vittnesbörd. Men så finns det passager i Paulus brev som har fascinerat mig länge, som brukar kallas för hymner eller möjligtvis trosbekännelser. Där helt plötsligt språket blir liksom lite onödigt krångligt eller liksom lite mer välformulerat. Det verkar som om man har plockat in någonting som man använder sig av i kyrkans liturgi. Element av tidig liturgi. Jag uppfattar texten som att Paulus helt enkelt kommer i anden. Han upplever det jag upplevde i Karato. Gud är här. Gud talar. Och därför så skulle jag vilja utgå ifrån en sån hymn idag när jag talar om bön. Och en av de kanske mer kända eller liksom väl mest använda kommer från Kolosserbrevets inledning i den första kapitlet och versen 1-15. Det står så här. Han, Jesus Kristus, är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Tack gode Gud att Paulus fick skriva ner de här verserna. Och att de har levt genom årtusenden. Att vi kan läsa dem och lära oss någonting om det där intima rummet med Gud som kallas för bönens rum. Jag ska lyfta fram några strofer i den här texten och reflektera lite över vad det där rummet kan få göra med oss. Vad bönen kan få göra med dig och mig. För det första så konstaterar Paulus i sin hänförelse, om det nu är det, att Jesus Kristus är Guds avbild. Vem kan förstå Gud? Vem kan ens greppa ett uns av vad det Gud är? Vår mänskliga kapacitet är så oerhört begränsat när det gäller att försöka förstå Gud. Hittar du någon människa som säger sig begripa Gud, tacka för dig själv och gå en annan väg. För det är inte så det funkar. Vi kan inte helt och hållet greppa och förstå Gud. Paulus, han hade vigt sitt liv åt att försöka. Han var en skriftlärd, någon som folket såg upp till, rent religiöst. Men så möter han Jesus. Och så går det upp för honom. Vänta nu. Detta är Gud själv klädd i mänsklig gestalt. Helt plötsligt så går det att urskilja Guds konturer. Inte på ett uttömmande sätt, men ändå en avbild. Något att förhålla sig till. Johannes, han har gjort samma erfarenheter. Och när han inleder sitt evangelium så skriver han: ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. När du ber så kan du vända dig till personen Jesus Kristus. Och helt plötsligt så förvandlas det svårbegripliga gudsbegreppet till något som går att förhålla sig till. Jesus, snickarsonen från Nasaret, född och uppvuxen under samma levnadsvillkor som alla andra människor. Kanske dog hans pappa i ung ålder. Han hade syskon, släktingar, ingen egen familj men väldigt många vänner och några fiender. Även om han trampade jorden här för 2000 år sedan så kände han precis som du doften av regn. Han hörde havets vågor slå in mot stranden. Han kände solen värma sitt ansikte och vinden genom håret. Plötsligt så blir det en människa som jag samtalar med. Och kanske är det lättare för dig att tänka dig bönen som ett samtal med personen Jesus Kristus. Hebreerbrevets författare formulerade så här i första kapitlet, versen 16-18. Om Jesus Kristus. Det är inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit så kan han hjälpa dem som prövas. Tycker du att det är svårt att be? Pröva då att liksom hålla ett inre samtal med Jesus igång. Han kanske är lättare att ha som en samtalspartner, som någon att vända sig till. Någon som vet vad det innebär att vara människa. Men ändå på ett förunderligt sätt är Guds avbild. Den där insikten drabbade Paulus. Den osynlige Gudens avbild. Det är den vi talar med när vi ber till Jesus Kristus. Men sen är också Jesus medskapare. Allt är skapat genom honom och till honom. Vad betyder det konkret för oss att Jesus är skapelsens både agent och mottagare? Gud är inte långt borta eller frånvarande. Gud är i högsta grad alltid närvarande. En del människor beskrivs som agnostiker. Och det kan väl möjligtvis vara ett bra första steg i riktningen mot Gud. Alltså man tänker som agnostiker att Gud mycket väl kan finnas, men om det kan vi ingenting veta. Och därför behöver vi inte förhålla oss till Gud på något sätt. Alltså man lämnar så att säga Guds existensen öppen. Och om Gud skulle existera så har han ingenting med vårat liv att göra. Det där kan ju liksom i första ledet låta som en sympatisk och ödmjuk hållning. Men den kristna förståelsen av vem Gud är ligger väldigt långt ifrån den agnostiska hållningen. Gud är närvarande, verksam hela tiden. Det skapade är liksom Guds spelplan. Människor du möter, sammanhang du är i, rum du kliver in i. Jesus är där och med den helige anden så rör sig Gud hela tiden i sin skapelse. Det här är ett heligt rum så fort vi, Guds församling, träder in i det. Men Gud har sprängt alla gränser i den här världen. Han har rivit förhänget mitt itu. Han har själv blivit utsläppt i sin skapelse. Och med sin heliga ande så rör han sig i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och när jag hör de här vittnesbörden från människor som just nu är sökta av Gud och söker Gud, så blir jag så fascinerad. Jag blir så tacksam. Att någon som sitter hemma vid sin dator och spelar dataspel börjar chatta med en kille och helt plötsligt så är Jesus där. Vad är det? Det är Gud som är alltings början och slut. Med den här upplevelsen så blir bönen spännande och dynamiskt. Jesus är en aktiv del av ditt liv, ditt sammanhang och din vardag. Paulus, han hade gjort den här upptäckten mycket tidigare. Och när han vandrade i Aten så försöker han förklara för invånarna där i Apostlagärningarnas 17 kapitel, versen 14-28. Han skriver så här: Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han sig betjänas av människohänder som han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt, av en människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska kunna söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När du och jag stänger dörren kring vår bönekammare och tillber Gud, så sträcker inte vi oss till någon som är långt borta. Jag vet inte hur ditt kroppsspråk är när du beder. Vi är ju ganska vana vid att sträcka våra händer mot himlen. Och det står om det i Bibeln också. Men ibland undrar jag om de där händerna mot himlen är liksom att vi sträcker oss mot någonting som finns bortom oss. En del människor, de böjer sig liksom i en rörelse som talar om något som är inom mig. Inåt. Jag har en del av allting. Herre, förbarma dig över mitt liv, mitt sammanhang. Och du vet, Jesus, han är en del av allting. När du upptäcker det så blir din bön mycket mer dynamisk, mycket mer spännande, mycket mer verklig. För bönen handlar helt plötsligt om ditt liv, om din måndag, om dina arbetskamrater, om din familj, om dina vänner, om ditt sammanhang. Gud är närvarande i sin skapelse. Jag vet inte hur du tänker på idén om Gud och skapelse. Tiden rymmer inte riktigt att liksom lägga ut det. Vi kanske får återkomma till det i någon predikoserie någon gång. Men om vi endast tänker oss Gud som någon sorts igångsättare och sen har evolutionen haft sin väg, då missar vi någonting väldigt väsentligt i teologin. Gud är aktiv i sin skapelse. Gud är närvarande i sin skapelse. Och Gud använder sin skapelse för att ge oss till känna för oss. Skapelsen är viktig. Bibelns budskap är att Gud har skapat himmel och hav och jord och allt vad de rymmer. När vi befann oss i Tanzania så hade vi kristna guider. En var muslim, men det tyckte han inte spelade så stor roll. Och de tyckte att vi varje morgon skulle börja med att be Gud om välsignelse över det vi skulle göra. Och jag var ju pastor då, så jag fick ju be då. De väntade på mig, vi stod i ring. Och så kom jag på mig själv att vara väldigt tacksam över att jag fick uppleva allt det Gud har skapat. Alla fantastiska naturupplevelser, alla fantastiska djur, att röra sig i det. Och det jag inte visste, nu är det säkert flera av er här som har varit på safari, men det verkar ju som om lejonen och elefanterna och girafferna, de struntar ju fullständigt i att vi är där. Det gick liksom att bara köra rätt upp i vardagsbestyret. De höll på med allt möjligt, kan jag säga. Och vi fick se alltihop. Vi var väldigt nära. De bara tittade lite, så ja, nu kommer en sån där igen. Och så fortsätter de att göra med det de gjorde. Och jag kände mig så nära, som en del av det där som Gud har skapat. Och jag fick på något sätt erfara att vara en del av någonting som är mycket större än mig. Här hemma i Sverige så är djuren livrädda för oss. De springer ju så fort de liksom hör ett knak i skogen. Men där nere var det visst lite annorlunda. I december månad så släpptes en ny forskningsrapport från Lunds universitet. Och den lärde mig ett nytt ord. Det finns en större antal människor, en växande antal människor som lider av det som kallas för biofobi. Har ni hört det? Man tycker att det är lite otäckt och obehagligt med naturen. Väldigt märkligt. En väldigt konstig företeelse. Alltså tanken på att befinna sig ute i skogen eller ute i naturen fyller en med obehag. Och man håller sig hellre inne i staden. Och jag kan inte undgå tanken att tänka, kanske har det att göra med sekulariseringen. Kanske har det att göra med att jag har så fjärmat mig från Gud att också hans skapelse känns liksom främmande. Men i bönens rum så är vi med han som har skapat himmel och hav och jord och som är aktivt närvarande i sin skapelse hela tiden. Vilken dynamik, vilken möjlighet. Och dessutom är han skaparen. Vad betyder det för dig när du knäpper dina händer? Att du tillber skaparen. Det betyder att han kan skapa nya förutsättningar i ditt liv. Det betyder att han kan skapa någonting som inte finns och helt plötsligt finns det där. Det betyder att när du har mörker i ditt liv så säger han precis som i skapelsens morgon, ljus blir till och ljus blir till. Det betyder att när du har tomhet i ditt liv så fyller Gud det med sin helighet och sin närvaro, för han är närvarande och aktiv i sin skapelse nu. Och när jag tänker den tanken så tänker jag, där vill jag vara lite oftare. Att ha ett samtal med han som har skapat himmel och hav och jord och som fortfarande skapar nya möjligheter i ditt och mitt liv. Sen är han från begynnelsen. Vad betyder det att den Jesus vi talar med är från evighet? Upplever du att tiden är din vän eller din fiende? Lite både och, va? Jag är tacksam över att ha levt i 50 år. Jag har upplevt mycket och förhoppningsvis så kan jag bidra med en del erfarenhet. Eller i alla fall med ett förra gången det här hände så gjorde vi så här. Det kanske kan skapa trygghet någonstans. Men samtidigt så är det utmanande att inse att den sträcka jag har framför mig, den är kortare än den jag har bakom mig. Och när kroppens förfall börjar på allvar, jag tycker inte att den har gjort det riktigt än, men jag känner att det är på väg, så kommer det såklart vara mycket besvärande. Jag är helt övertygad om det. Livet på jorden är kort. Och ibland blir det smärtsamt mycket kortare än det var tänkt från början. Sjukdom, svält, krig och lidande förkortar livet för miljontals människor varje år. Men när jag befinner mig i samtal med Gud, som var i begynnelsen, som är begynnelsen, då försvinner alla tidsperspektiv. Tänk att det finns en plats där all världens tid samlas till ett enda nu. Guds eviga nu. Och det är bönens rum. Det är bönens rum. Där dåtid blir nutid, där framtid blir nutid och den evige guden möter mig. Ett exempel. I Romarbrevet 4 kapitel så beskriver Paulus Abraham som en förebild för oss när det gäller tro. Och så skriver han om Abraham så här. Och det här är lite komplicerat formulerat, men försök att hänga med nu. Han är allas vår far, säger han. Som det står skrivet, jag har gjort dig till fader till många folk. Och han är det inför den som han trodde på. Gud som ger dem döda liv och talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk. Enligt ordet, så talrik ska din avkomma bli. Abraham och Sara levde i en mycket, mycket svår situation. Barnlöshet var inte bara en social skam, det var också en ekonomisk katastrof. Ingen som tog hand om mig när jag blev gammal, ingen som förde liksom arvet vidare, ingen trygghet, ingen socialförsäkring överhuvudtaget. Och i det så får Abraham ett löfte, jag har gjort dig till en far till många folk. Och notera tempuset. Gud säger inte, jag ska göra dig. Gud säger, jag har gjort. Därför att Gud talar till det som inte finns, som om det redan fanns. Och att Gud är evig skapar sån dynamik i bönens rum. Oavsett om livet blir kort eller långt. Oavsett om du kommer möta mycket lidande eller kommer leva ett annat liv. Så i bönens rum så är den evige guden närvarande. Och han har gett dig och mig så många löften. Som ibland infrias i vårt jordeliv. Men alltid kommer att infrias i vår evighet. Och därför blir jag så fascinerad när jag möter människor som lider och som beder. Vilken kraft de hittar i bönen. Därför där vet de sin sanna identitet. Jag må vara sjuk nu, men Jesus har en plats för mig i sin evighet. Jag må lida nu, men jag vet vad framtiden har med sig. Och jag längtar hem till himlen jämförelsevis med det här jag får genom att leva nu. Och helt plötsligt så är det som om Guds då blir mitt nu. I min bönekammare. Och jag bara känner att jag behöver det rummet för att klara det här livet. Jag behöver höra Guds löften in i mitt liv om den framtid han har förberett för mig. Jag behöver vara där han är. Där jag får rätt perspektiv på saker och ting. Och du tänker kanske, men du är ju inte nykter. Det där är ju inte rätt perspektiv på saker och ting. Det där är en verklighetsflykt. Nej, det är allt annat än en verklighetsflykt från mig. Det är ett verklighetsmåste. För att jag ska förstå min nutid så måste jag ha min ande förankrad i Guds framtid. Och veta vad han har gjort för mig. Veta vad han har förberett för mig. Veta vilka löften han har gjort för mig. Guds eviga nu. Till sist, då skulle vi avsluta med att säga att den Jesus du möter i bönens kammare är alltings försonare. Genom hans blod på korset, stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Vi lever i en orolig tid. Krig och hot om militära angrepp som vi aldrig trodde skulle kunna äga rum händer runt omkring oss hela tiden. Så är det någonting som vår värld kommer att behöva nu och i framtiden, så är det talet om försoningen och människor som är bärare av försoningen. Det som gör den här hymnen lite speciell är att Paulus, han införlivar allt i försoningen. Alltså Jesu försoningsverk på korset handlar inte bara om människors frälsning. Människan är skapelsens krona, den handlar främst om människors frälsning. Men hela skapelsen är införlivad. Paulus inleder hymnen med att konstatera att Jesus är skaparen. Och sen så avslutar han med att säga att han som har skapat allt också ska försona allt med sig. Och i en tid då vi vet att skapelsen ropar, när skapelsen bryts ner, när skapelsen fördärvas, så vet vi att Gud har en annan plan med sin skapelse. Det finns löften i Uppenbarelseboken om en förnyad himmel och en förnyad jord vid Jesu ankomst. Tänk att hela skapelsen är införlivad i Guds frälsningsplan. Därför är bönens rum ett försoningens rum. Du kan bli frälst där. Alla frälsningsberättelser som jag har hört innehåller en äkta och innerlig bön. Jesus, om du finns, visa dig för mig. Jesus, om du finns, visa dig för mig. Och sen är Gud där med sin försoning och så räddar han dig till ett evigt liv. Du kan bli helad i ditt inre i bönens rum. Vi går alla igenom saker som gör att vår självbild får sig en törn. Men i försoningens bönerum så kan du bli försonad med dig själv och din historia. Du kan bli helad i dina relationer i bönens rum. Kanske lever du i en konflikt eller så finns det annan oförsonlighet i ditt liv. När vi börjar söka Jesus i bön så är hans första prioritet försoning. Människan är en relationell varelse och synden har förstört alla våra relationer. Relationen till Gud, relationen till andra, relationen till mig själv och relationen till skapelsen. Men i bönens rum, när Gud uppenbarar sig för mig, så kan ett helande påbörjas. För Gud är försoningens Gud. Ska vi resa oss upp hela kyrkan? Lovsångsteamet kan göra sig redo. Och så ska jag avsluta med att läsa andra Korintherbrevets 5:e kapitel, versen 17-21. Och jag hoppas att du kan ta emot det här i ditt liv. Att de här raderna kan ge dig hopp om en annan situation för dig. För där skriver Paulus: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Vi har sett det i dopgraven idag. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus Jesus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Amen. Kom du som behöver försona dig med Gud. Vet, vi har så många människor i vår gemenskap som är sökta av Gud nu. Så jag har börjat våga drista mig till att ställa frågan i varje gudstjänst och faktiskt tro på den. Finns du här som vill bli frälst? Jag tror det. Jag tror det finns i vårt rum nu som vill bli frälst, som vill försona dig med Gud. Och då har vi människor där nere som vill be för dig. Du kanske finns i det här rummet som brottas med massa med oförsonlighet eller massa saker som skaver i ditt liv. Försonaren är här. Måste inte möta med dig. Eller kanske står du inför saker där du tänker det här är, det finns ingenting, det är noll, det är inget, det är tomt, det är mörkt. Det finns ingen väg för mig, jag ser inte framtiden. Då är skaparen här som kan skapa nya världar, som kan skapa nya möjligheter och nya sammanhang för dig. Vi vill be för dig. Varmt välkommen i Jesu namn.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.